Kapitel 4. Skydd mot stormen. Perrin förargade sig över att de tillbringade så mycket tid tillsammans med Juatha Ann på väg mot sydöst i maklig takt. Det farande folket såg inga skäl att skynda sig. Det gjorde de aldrig. De färggranna vagnarna rullade inte iväg på morgonen förrän solen hunnit långt över horisonten. Och de kunde stanna redan vid middagstid om de hittade ett behagligt ställe. Hundarna hade inga större svårigheter med att hålla jämna steg med vagnarna, och ibland sprang barnen också bredvid dem. De hade inte svårt att hinna med. Alla antydningar om att de kanske kunde komma längre eller ta sig fram fortare bemöttes med skratt, eller kanske med: "Åh, men vill du tvinga de stackars hästarna att arbeta så hårt?" Han blev förvånad över att Elias inte delade hans uppfattning. Elias vägrade att åka med på vagnarna. Han föredrog att gå, och ibland småsprang han före kolonnen. Men han sa aldrig något om att lämna karavanen eller att skynda sig. Den egendomlige, skäggige mannen i sina underliga skinnkläder var så olik de milda Juatha Ann att han skilde sig från mängden vart han än gick bland vagnarna. Inte ens tvärs över lägret gick det att mista Elias för en av de farande, och det berodde inte bara på kläderna. Elias rörde sig med en vargs lättjefulla behag, något som bara underströks av hans skinnkläder och pälsmössa. Han utstrålade fara lika naturligt som eld utstrålar hetta, och kontrasten mot det farande folket var stor. Unga eller gamla var de farande fulla av glädje där de gick. Det fanns ingen fara i deras behag, endast fröjd. Deras barn kilade omkring, fyllda av ren förtjusning i att röra sig, förstås. Men bland Juatha Ann var även grånade gubbar och gamla farmödrar lätta i steget. Gick liksom i en ståtlig dans, som inte blev mindre jublande för att den hade värdighet. Alla Juatha Ann tycktes ständigt på väg att börja dansa, även när de stod stilla, till och med vid de sällsynta tillfällen då ingen musik hördes i lägret. Fioler och flöjter, hackbräden och sittror och trummor vävde en harmoni runt vagnarna nästan dygnet runt, när de slagit läger och när de reste. Glada sånger, muntra sånger, roliga sånger, sorgliga sånger. Var någon i lägret vaken hördes oftast musik. Elias möttes av vänliga nickar och leende vid varje vagn han gick förbi, och glada tillrop vid varje eld där han stannade. Detta måste vara det ansikte de farande visade utomstående, öppet och leende. Men Perrin hade upptäckt att en vaksamhet, likt den halvtama hjortens, gömde sig under ytan. Det fanns någonting långt under de leenden som mötte ungdomarna från Emons Wall. Någonting som undrade om de var ofarliga. Någonting som inte bleknade bort mer än en aning allt eftersom dagarna gick. När Elias var i närheten var vaksamheten stark, likt högsommarhetta som skimrade i luften, och den bleknade inte bort. När han inte märkte det såg de öppet på honom, som om de var osäkra på vad han tänkte göra. När han gick genom lägret tycktes fötter som var redo att dansa också redo att fly. Elias var sannligen inte mer tillfreds med deras lövets väg än det var med honom. Hans mun var ständigt lite förvriden när han umgicks med Juatha Ann. Minen var inte riktigt nedlåtande och sannligen inte föraktfull, utan såg ut som om han hellre skulle vara någon annanstans än där han var. Nästan var som helst. Men var gång Perrin tog upp frågan om att skiljas från Juatha Ann kom Elias med lugnande ord om att vila sig, bara ett par dagar. "Ni fick utstå mycket innan ni träffade mig", sa Elias tredje eller fjärde gången han frågade. "Och ni har värre som väntar er, med trollocker och halvmän i hälarna och Aes Sedai till vänner. Han flinade runt en munfull av Ilas paj på torkade äpplen. Perrin fann fortfarande hans gulögda blick störande, även om han log. Kanske ännu mer när han log. Leendet nådde sällan upp i de där jägarögonen. Elias låg utsträckt bredvid Rands eld. Vägrade som vanligt att sätta sig på de stockar som dragits dit i detta syfte. Ha inte så förfärligt bråttom att överlämna dig i Aesedernas händer. Men om blekmännen hittar oss då? Vad finns det som hindrar dem om vi bara sitter här och väntar? Tre vargar kan inte hålla dem borta. Och de farande blir ingen hjälp. De kommer inte ens att försvara sig. Trollockerna kommer att slakta dem. Och då är det vårt fel. Hur som helst måste vi lämna dem förr eller senare. Det kan lika gärna bli förr. Det är någonting som säger åt mig att vänta. Bara ett par dagar. Någonting. Lugn pojk. Ta livet som det kommer. Spring när du måste. Slåss när du måste. Vila när du kan. Vad är det du pratar om? Någonting. Ta lite av den här pajen. Ila tycker inte om mig, men hon ger mig verkligen god mat när jag kommer på besök. Man får alltid god mat i de farandes läger. Vadå någonting? Frågade Perrin skarpt. Om du vet någonting som du inte berättar för oss. Elias rynkade pannan mot den pajbit han hade i handen, la ifrån sig den och borstade av händerna. Någonting, sa han till sist och ryckte på axlarna, som om han själv inte heller förstod det helt. Någonting säger mig att det är viktigt att vänta, ett par dagar till. Det är inte ofta jag får sådana här känningar, men jag har lärt mig att lita på dem när de kommer. De har räddat mitt liv en och annan gång. Den här gången är det på något sätt annorlunda, men det är viktigt, så mycket vet jag. Vill ni springa så spring. Inte jag. Det var allt han gick med på att säga. Hur många gånger Perrin än frågade. Han låg och latade sig. Pratade med Ren. Åt. Sov med hatten över ögonen. Och vägrade att prata om att ge sig av. Någonting sa åt honom att vänta. Någonting sa honom att det var viktigt. När det var dags att ge sig av skulle han veta det. Ta lite paj, pojk. Hetsa inte upp dig. Prova den här stuvningen. Lugna dig. Perrin kunde inte förmå sig att lugna sig. På nätterna vankade han omkring bland de färggranna vagnarna och oroade sig. Lika mycket därför att ingen annan tycktes finna anledning att oroa sig som av något annat skäl. Juetha Ann sjöng och dansade. Lagade mat och åt runt sina lägereldar. Frukt och nötter, bär och grönsaker. De åt inte kött och ägnade sig åt otaliga småsysslor, som om de inte hade ett bekymmer i världen. Överallt sprang barnen omkring, lekte kurra gömma bland vagnarna, klättrade i träd vid lägret, skrattade och rullade runt på marken med hundarna. Ingen hade ett bekymmer i världen. När han såg på dem blev han otålig att ge sig av. Innan vi drar jägarna över dem. De har tagit emot oss. Och vi lönar dem med att försätta dem i fara. De har åtminstone skäl att vara lätta om hjärtat. Ingen jagar dem. Men vi andra. Det var svårt att komma till tals med Egwen. Antingen satt hon och Ila och pratade med huvudena tätt ihop på ett sätt som sa att män inte var välkomna. Eller också dansade hon med Aram, snurrade runt, runt till musiken av flöjter och fioler och trummor. Till melodier som Juetha Ann hade samlat från hela världen. Eller det farande folkets egna sånger, gälla och drillande. Gälla oavsett om de var snabba eller långsamma. De kunde många sånger och vissa av dem kände han igen hemifrån, även om de ofta hade andra namn här än i Tjufloden. Till exempel kallade de farande tre flickor på ängen för Väna mön hon dansar. Och de sa att nordanvinden i vissa länder kallades regnvädret och i andra länder för Berins återtåg. När han utan att tänka sig för bad att få höra, de farande tog mina grytor, vekte sig allihop dubbla av skratt. De kunde den, men de kallade den för fjädrar i vinden. Han förstod att man kunde vilja dansa till de farandes musik. Hemma i Imonshall var det ingen som tyckte att han var mer än en hygglig dansare. Men de här sångerna drog i hans fötter. Och han trodde inte att han hade dansat så länge, så intensivt och så bra i hela sitt liv. De var hypnotiska och fick hans blod att bulta i takt med trummorna. Den andra kvällen fick Perrin för första gången se kvinnorna dansa till några av de långsamma melodierna. Eldarna hade nästan brunnit ut och natten stod tät runt vagnarna och fingrar slog en långsam rytm på trummorna. Först en trumma, sedan en till, tills varje trumma i lägret gav ifrån sig detta låga, envisa ljud. Ingenting utom trummorna hördes. En flicka i röd klänning kom svajande ut i ljuset och lossade sin sjal. Pärlband hängde i hennes hår och hon hade sparkat av sig skorna. En flöjt började spela melodin, mjukt och klagande, och flickan dansade. Hon sträckte ut armarna bakom sig, bredde ut sjalen. Hennes höfter böljade medan hennes bara fötter trampade i takt till trummorna. Hennes mörka blick fastnade på Perrin och hennes leende var lika långsamt som dansen. Hon snurrade runt i små cirklar, log mot honom över axeln. Han svalde hårt. Att det hettade i ansiktet berodde inte på elden. En annan flicka anslöt sig till den första och sjalfransarna svängde i takt med deras långsamma vaggande med höfterna. De log mot honom och han harklade sig hest. Han var rädd för att se sig om. Han var röd som en kräfta i ansiktet. Och de som inte tittade på flickorna satt förmodligen och skrattade åt honom. Det var han säker på. Så obesvärat han kunde gled han ned från stocken, som om han bara satte sig bekvämare. Men han såg noga till att det slutade med att han satt vänd bort från elden, bort från flickorna. Sådant där hände aldrig i Imonshall. Att dansa med flickorna på fest på allmänningen var inte ens jämförbart. För en gång skull önskade han att det skulle blåsa upp lite och svalka honom. Flickorna dansade in i hans synfält igen, men nu var de tre. En blinkade skälmskt mot honom. Ljus, tänkte han. Vad gör jag nu då? Vad skulle Rand ha gjort? Han förstår sig på flickor. De dansande flickorna skrattade mjukt. Pärlband klirrade medan de kastade med sitt långa hår. Och han trodde att ansiktet skulle brinna upp. Så kom en något äldre kvinna in i ringen för att visa flickorna hur det egentligen skulle gå till. Med ett stönande gav han upp helt och slöt ögonen. Till och med då retades och kittlades han av deras skratt. Till och med då såg han dem fortfarande. Svetten bröt ut i pannan och han önskade att det skulle blåsa upp. Enligt Ren dansade inte flickorna på det sättet så ofta. Och de äldre kvinnorna gjorde det mycket sällan. Och enligt Ilias var det på grund av Perrins rådnad de gjorde det varje kväll därefter. Jag får lov att tacka dig, sa Ilias, och hans röst var saklig och högtidlig. Det är en annan sak med er ynglingar. Men vid min ålder krävs det mer än en eld för att jag ska bli varm. Perrin blänkte dolskt på honom. Någonting i Ilias hållning när han gick därifrån sa att även om han inte lät det synas så skrattade han för sig själv. Perrin förstod snart bättre än att titta bort från de dansande flickorna och kvinnorna, även om deras blinkningar och leenden fortfarande fick honom att vilja göra det. En hade kanske gått an, men fem eller sex, och när alla andra tittade på, Han lyckades aldrig riktigt övervinna sin rodnad. Sedan började Egwen lära sig dansen. Två av de flickor som hade dansat första kvällen lärde henne. Klappade rytmen medan hon upprepade de släpiga stegen med en lånad sjal bakom sig. Perrin tänkte säga någonting, men avgjorde att det var klokare att inte dra ovett över sig. När flickorna la till gungningarna med höfterna började Egwen skratta, och alla tre flickorna föll fnittrande i famn på varandra. Men Egwen framhärdade, med glittrande ögon och lysande röda fläckar på kinderna. Eirem såg med het, hungrig blick på när hon dansade. Den stilige unge Tjuefa Ann hade givit henne ett blått pärlhalsband som hon ständigt hade på sig. En orolig rynka i pannan hade nu ersatt det leende Ile hade lett när hon först märkte hur uppmärksam hennes dotters son var på Egwen. Perrin beslöt sig för att hålla ett vakande öga på unge mäster Aram. En gång lyckades han få Egwen för sig själv bredvid en vagn målad grön och gul. Du trivs här, inte sant? Sa han. Varför inte? Hon fingrade på de blå pärlorna hon hade om halsen, log mot dem. Alla måste ju inte anstränga sig för att känna sig eländiga, som du gör. Har inte vi förtjänat att få trivas ett litet tag? Aram stod i närheten. Han var aldrig långt ifrån Egwen, med armarna i kors över bröstet och ett litet leende på läpparna. Halvt självbelåtet och halvt utmanande. Perrin sänkte rösten. Jag trodde att du ville till Ter Vallon. Här kommer du inte att lära dig till Aes Sedai. Egwen knyckte på nacken. Och jag trodde inte att du gillade att jag ska bli Aes Sedai, sa hon, alldeles för djupt. Blod och aska. Tror du att vi är trygga här? Tror du att de farande är trygga så länge vi stannar? Blekmännen kan hitta oss när som helst. Hennes händer darrade på pärlorna. Hon sänkte dem och tog ett djupt andetag. Vad som än ska hända kommer att hända, oavsett om vi ger oss av imorgon eller nästa vecka. Det är vad jag tror nu. Roa dig, Perrin. Det kan bli det sista tillfälle vi får. Hon strök sorgset över hans kind med fingertopparna. Så sträckte Aram fram handen mot henne och hon rusade fram till honom, skrattade redan igen. När de sprang bort mot de sjungande fiolerna log Aram mot Perrin. Ett blixtrande, segervisst leende över axeln, som om han ville säga: hon är inte din, men hon kommer att bli min. Allihop höll de på att falla helt för Tjuefa Anns förtrollning, tänkte Perrin. Ilias har rätt. De behöver inte försöka omvända en till lövets väg. Den bara sjunker in i en. Ila hade kastat en enda blick på honom där han gick och huttrade i kylan och sedan letat upp en tjock yllemantel i sin vagn. En mörkgrön mantel, vilket han var glad för efter allt det röda och gula. När han slängde den över axlarna och tänkte på hur fantastiskt det var att manteln var tillräckligt stor för honom, sa Ila prudentligt: den kunde passa bättre. Hon sneglade på yxan han hade vid bältet, och när hon tittade upp på honom var blicken ovanför leendet sorgsen. Den kunde passa mycket bättre. Så gjorde alla de farande. Deras leenden slocknade aldrig. Det fanns aldrig någon tvekan när de bjöd in honom att dricka något tillsammans med dem eller lyssna på musiken. Men deras blickar nuddade alltid vid yxan, och han kunde ana vad de tänkte. Ett våldets redskap. Det finns aldrig någon ursäkt för att bruka våld mot en annan människa. Lövets väg. Ibland ville han skrika åt dem. Ute i världen fanns det trollocker och blekmän. Det fanns vissa som ville hugga ned alla löv. Den svarte fanns där ute, och i Baal Samons blick skulle lövets väg brinna. Envist fortsatte han att bära yxan. Han började gå med manteln bakåtkastad, till och med när det blåste, så att den halvmånformade klingan aldrig var dold. Då och då såg Elias forskande på vapnet som svängde tungt vid hans sida och flinade mot honom. Och de där gula ögonen tycktes kunna läsa hans tankar. Det fick honom nästan att gömma yxan. Nästan. Om Chuafeans läger var en ständig källa till förargelse, så var åtminstone hans drömmar normala där. Ibland vaknade han kallsvettig ur en dröm där trollocker och blekmän stormade in i lägret, om att slungade facklor förvandlade de färggranna vagnarna till bål, om människor som föll i pölar av blod, män och kvinnor och barn som flydde och skrek och dog, men inte gjorde några ansatser att försvara sig mot de krökta svärden. Natt efter natt vaknade han tvärt, satte sig flämtande kapprak i mörkret och sträckte sig efter yxan innan han begrep att vagnarna inte stod i brand, att inga varelser med blodiga käftar morrade över sönderslitna, förvridna kroppar på marken. Men det var vanliga mardrömmar, och på något underligt sätt lugnande. Om det någonsin funnits en plats för den svarta i hans drömmar, så var det i dem. Men han var inte där. Ingen Baal Samon, bara vanliga mardrömmar. Men när han var vaken var han medveten om vargarna. De höll sig på avstånd från lägerplatserna och karavanen när de förflyttade sig, men han visste alltid var de fanns. Han kunde känna deras förakt för hundarna som vaktade de farande. Högljudda djur som hade glömt vad deras käftar var till för, glömt smaken av varmt blod. Människor kunde de kanske skrämma, men om vargflocken någonsin kom nära skulle de slinka undan med svansen mellan benen. För var dag blev hans medvetande om dem skarpare, klarare. Ljusfläck blev allt otåligare för var solnedgång. Om Elias ville följa människorna söderut måste det vara värt besväret. Men om det skulle göras, så borde det göras nu. Måtte det bli slut på denna långsamma vandring. Vargar var gjorda för strövtåg, och hon tyckte inte om att vara borta från flocken så länge. Också vind brann av otålighet. Det var ont om byte här, och han avskydde att behöva leva på sorkar. Något som valpar kunde smyga sig på när de lärde sig att jaga, och som dög till föda åt gamlingar som inte längre kunde fälla en hjort eller bita av hälsenan på en vild oxe. Ibland tyckte Vind att Bränd hade haft rätt. Människorna kunde få ta hand om människornas problem. Men han var försiktig med sådana tankar när Ljusfläck var i närheten, och ännu mer i närheten av Språng. Språng var en ärrad och gråsprängd slagskämpe, upphöjd av vårens vishet och besatt en slughet som mer än väl uppvägde det som åren kunde ha berövat honom. Han hade ingenting till övers för människor, men Ljusfläck ville ha detta gjort, och Språng skulle vänta så länge hon väntade, springa när hon sprang. Varg eller människa, tjur eller björn, den som hotade Ljusfläck skulle finna att Språngs käftar var redo att överlämna honom till den sista vilan. Det var vad Språngs liv gick ut på, och därför var Vind försiktig. Ljusfläck tycktes omedveten om vad de båda tänkte. Allt detta förstod Perrin tydligt. Han längtade hett till Caimlin, till Ter Vellon och efter Moraine. Även om det inte fanns några svar där, skulle det innebära ett slut på detta. Elias såg på honom, och han var säker på att den gulögde mannen förstod. Ljus, måtte det bli slut på detta. Drömmen började mer behagligt än de flesta han hade haft på sistone. Han satt vid Elspeth Luhans köksbord och slipade yxan mot en sten. Mor Luhan tillät aldrig att man tog in arbete från smedjan eller något som påminde om det i huset. Mäster Luhan fick till och med lov att ta ut hennes knivar när han skulle vässa dem. Men nu fortsatte hon med maten och sa inte ett ord om yxan. Hon sa inte ens någonting när en varg kom ut från något ställe längre in i huset och rullade ihop sig mellan Perrin och dörren ut till gården. Perrin fortsatte att slipa yxan. Snart skulle det bli dags att använda den. Men ens reste sig vargen, morrade djupt ned i strupen och den tjocka pälskragen i nacken reste sig. Baal Samhorn kom in i köket från gården. Morluhan fortsatte med matlagningen. Perrin kom snabbt upp på fötter och höjde yxan. Men Baal Samhorn brydde sig inte om vapnet, utan riktade istället sin uppmärksamhet mot vargen.
Är det här vad du har till beskydd? Nå, sådant har jag mött för många gånger.
Han krökte ett finger och vargen ylade när lågor slog ut ur dess ögon och öron, ur dess mun och päls. Köket fylldes av en stank av kött och hår som brändes. Elspeth Luhan lyfte ett grytlock och rörde om med en träslev. Perrin släppte yxan och tog ett språng framåt, försökte släcka lågorna med bara händerna. Vargen smulades sönder till svart aska i hans grepp. Han stirrade på den oformliga högen av kol på Morluhans välskurade golv och backade. Han önskade att han kunnat torka av det flottiga sotet från händerna. Men tanken att torka av sig på kläderna fick det att vända sig i magen på honom. Han slet åt sig yxan, grep om skaftet tills det knakade i knogarna.
Låt mig vara, skrek han.
Morluhan knackade av sleven på grytkanten och la på locket igen, nynnande för sig själv.
Du kan inte fly från mig, sa Baal Samhorn. Du kan inte gömma dig för mig. Om du är den jag söker är du min.
Hettan från eldarna i hans ögon tvingade Perrin baklänges genom köket tills han stod med ryggen mot väggen. Morluhan öppnade ugnsluckan för att titta till brödet.
Världens öga kommer att uppsluka dig, sa Baal Samhorn.
Du är utkorad till min. Han slog ut med sin knutna hand, som om han kastade någonting. När han öppnade handen flög en korp fram mot Perrins ansikte. Perrin skrek när den svarta näbben trängde in i hans vänstra öga och satte sig upp med händerna för ansiktet, omgiven av det farande folket och deras vagnar där sömn härskade. Sakta sänkte han händerna. Han kände ingen smärta, såg inget blod. Men han kunde minnas den skarpa plågan. Han rös, och plötsligt satt Elias hopkurad bredvid honom i det grå gryningsljuset, med ena handen utsträckt som för att väcka Perrin. Bortom det träd där vagnarna stod ylade vargarna, ett skarpt tjut ur tre strupar. Han delade deras förnimmelser. Eld, smärta, eld. Hat, hat, döda.
Ja, sa Elias lågt. Det är dags. Upp, pojk. Det är dags för oss att ge oss av.
Perrin kravlade ut ur filten. Medan han ännu stod och rullade ihop den kom Ren ut ur sin vagn och gnuggade sömnen ur ögonen. Sökaren kastade en blick på himlen och stelnade till halvvägs ned för den lilla trappan, ännu med händerna höjda till ansiktet. Bara blicken rörde sig medan han spänt spejade mot himlen, även om Perrin inte begrep vad han tittade på. I öster fanns några moln, på undersidan rosa strimmiga av en sol som ännu inte hade gått upp här. Men mer fanns inte att se. Ren tycktes också lyssna och vädra i vinden, men ingenting hördes utom vindens vinande i träden. Inga lukter förnams utom den svaga resten av röklukt efter gårdagens lägereldar. Elias återkom med sina egna fåtaliga ägodelar och Ren gick ner för resten av stegen.
Här leder vår väg i en annan riktning, min gamle vän.
Än en gång såg sökaren oroligt på himlen.
Idag far vi åt ett annat håll. Slår ni följe med oss?
Elias skakade på huvudet och Ren nickade, som om han hade vetat det hela tiden.
Nå, min vän,
Var aktsam. Det är någonting med den här dagen. Han höjde blicken än en gång, men hejdade sig innan den nått över vagnstaken.
Jag tror att vagnarna ska styra kosan österut. Kanske hela vägen till världsryggen. Kanske kan vi hitta en städding och stanna där ett slag.
Inga olyckor kommer in i en städding, instämde Ilias. Men ogierna är inte särdeles välkomnande mot främlingar.
Alla är välkomnande mot det farande folket, sa Ren. Och så log han.
Dessutom har till och med de grytor och annat som behöver lagas. Kom nu så äter vi frukost och pratar igenom det här.
Inte tid, sa Ilias. Vi fortsätter också idag, så snart som möjligt. Denna dag tycks vara ämnad för att färdas.
Ren försökte övertala honom att stanna åtminstone så länge att de hann äta. Och när Ila tillsammans med Egwene kom ut ur vagnen bistod hon honom i försöken, om än inte lika ihärdigt som han. Hon sa allt man borde säga, men hennes hövlighet var stel. Det märktes tydligt att hon skulle bli glad att se Ilias försvinna, om än kanske inte Egwene.
Egwene la inte märke till de beklagande blickar Ila gav henne ur ögonvrån.
Hon frågade vad som pågick och Perrin beredde sig på att få höra henne säga att hon ville stanna hos Juatha Ann. Men när Ilias hade förklarat nickade hon bara tankfullt och skyndade tillbaka in i vagnen för att hämta sina saker. Slutligen höjde Ren uppgivet händerna.
Som du vill. Jag vet inte om jag någonsin har låtit en gäst lämna lägret utan en avskedsfest, men...
Osäkert höjde han blicken mot himlen igen.
Nåja, vi bör nog ge oss av tidigt själva. Kanske får vi äta på vägen. Men låt åtminstone alla säga adjö.
Ilias började komma med invändningar, men Ren skyndade redan från vagn till vagn och bultade på dörrarna om ingen var vaken. När det äntligen kom en man med bela vid tygeln hade alla i lägret inställt sig i sina finaste kläder. En samling färger som fick Rens och Ilas rödgula vagn att nästan förefalla dämpad. De stora hundarna travade genom lägret med tungorna slängande och letade efter någon som ville klia dem bakom öronen, medan Perrin och de andra underkastade sig handslag efter handslag, omfamning efter omfamning. Flickorna som hade dansat om kvällarna nöjde sig inte med att skaka hand, och deras kramar fick plötsligt Perrin att önska att de trots allt inte skulle ge sig av, tills han mindes hur många som tittade på, och då blev hans ansikte nästan lika rött som sökarens vagn. Aram drog Egwene lite avsides. Genom avskedets oväsen kunde Perrin inte höra vad han hade att säga till henne, men hon skakade hela tiden på huvudet, först sakta, men när hans gester började bli verkligt bönfallande, mer bestämt. Hans uppsyn växlade från vädjande till argumenterande, men hon bara skakade envist på huvudet tills Ila räddade henne med ett par skarpa ord åt dottersonen. Argt trängde Aram sig bort genom folkmassan och övergav resten av avskedet. Ila såg på när han gick, tveksam, nära att ropa tillbaka honom. Hon är också lättad, tänkte Perrin. Lättad över att han inte vill följa med oss, med Egwene.
När han hade skakat hand med alla i lägret minst en gång och kramat alla flickorna minst två gånger drog sig folksamlingen undan. Öppnade ett litet utrymme runt Ren, Ila och de tre gästerna.
I fred kom ni, mässade Ren och bugade sig högtidligt med händerna på bröstet. I fred lämnar ni oss. Ni är alltid välkomna till våra eldar, i fred. Lövets väg är fred.
Må freden alltid vara med er, svarade Ilias, och med alla de farande.
Han tvekade, men tillade sedan.
Jag ska finna sången, eller också finner någon annan sången. Men sången ska sjungas, detta år eller ett kommande år. Så som det en gång var ska det åter bli.
i en värld utan ände. Ren blinkade förvånat till och Ila såg fullkomligt mållös ut. Men alla de andra Chuathaan mumlade till svar: värld utan ände. Värld och tid utan ände. Ren och hans hustru sa skyndsamt efter de andra. Sedan var det verkligen dags att ge sig av. Ännu några avsked. Ännu några förmaningar om att vara försiktiga. Ännu några leenden och blinkningar. Och sedan var de på väg ut ur lägret. Med ett par hundar skuttande vid sidan följde Ren dem till utkanten av dungen. Sannerligen, min gamle vän, du måste vara försiktig. Den här dagen, någonting ont är löst i världen, fruktar jag. Och vad du än vill ge sken av, är du inte så ond att det inte kommer att sluka dig. Frid vare med dig, sa Ilias. Och med dig, sa Ren sorgset. När Ren hade försvunnit upptäckte Ilias att de två andra stirrade på honom och han såg bister ut. Jaha, så jag tror inte på deras dumma sång, grumsade han. Men jag behöver ju inte göra dem ledsna med att förstöra deras lilla ceremoni, eller hur? Jag sa ju att de ibland lägger stor vikt vid ceremonier. Nej då, sa Egwen milt. Det behövde du inte. Ilias vände sig bort och muttrade för sig själv. Ljusfläck, vind och språng kom för att hälsa på Ilias. Inte skuttande som hundarna hade gjort, utan ett värdigt möte likar emellan. Perrin uppfattade de tankar som utväxlades mellan dem. Eldögon, smärta, hjärtbite, död, hjärtbite. Perrin visste vad det menade. Den svarte. Det berättade om hans dröm, om deras dröm. Han rös när vargarna spred ut sig framför dem, spanande längs vägen. Det var Egwens tur att rida Bela, och han gick till fots bredvid henne. Ilias gick i förväg som vanligt med lediga, milslukande steg. Perrin ville inte tänka på sin dröm. Han hade trott att vargarna skyddade dem. Inte helt. Foga dig. Hela hjärtat. Hela sinnet. Du kämpar än. Inte helt förrän du fogar dig. Han drev ut vargarna ur sinnet och blinkade förvånat. Det där hade han inte vetat att han kunde göra. Han beslöt sig för att inte släppa in dem igen. Ens i en dröm. Han visste inte om det var hans tanke eller deras. Egwen bar fortfarande det blå pärlhalsband Aram hade givit henne och en liten kvist med klarröda löv i håret. Ännu en gåva från den unge Chuathaan. Perrin var säker på att Aram hade försökt övertala henne att stanna hos det farande folket. Han var glad att hon inte hade givit efter. Men han önskade att hon inte hade fingrat fullt så tillgivet på pärlorna. Till slut sa han: vad var det du och Ila pratade så mycket om? Om du inte dansade med den där långhåriga karen så att du pratade med henne, som om ni hade någon hemlighet ihop. Ila gav mig råd om hur man gör när man är kvinna, svarade Egwen frånvarande. Han började skratta och hon gav honom en beslöjad, farlig blick som han inte såg. Råd? Ingen berättar för oss hur vi ska bära oss åt för att vara män. Vi bara är. Förmodligen, sa Egwen, är det därför ni är så dåliga på det. Framför dem skrockade Ilias högljutt.